Hej, välkommen till Olof Runegård. Jag kan tyvärr inte ta ett samtal just nu. Men hålla in ett röstmeddelande eller hellre skicka ett sms så ringer upp så fort jag kan.
Du lyssnar på En gång i november om Göteborg FC:s jakt på sitt första SM-guld. Med mig, Jonas Autio. Del 1. En kupp som stinker ruttet.
Vi ska presentera lagställningarna. Rosengård ställer upp med i mål.
Jag försöker nå Linköpings tränare och sportchef Olof Unogård för att höra hans syn på de senaste dagarnas hetska tidningsrubriker. Rubriker som handlar om hur den amerikanska U23-landslagsspelaren Brianne Faulds och hennes agent flugits över och inkvarterats på hotell för en veckas provspel med Linköping. För att sedan, under en träningsledig dag, i smyg åkte provtränat med Göteborg FC. Och när Göteborg tar emot Rosengård på Vallala IP i näst sista träningsmatchen inför den damallsvenska premiären, så är hon där, Brianne Faulds. Ombytt och som det verkar redo för spel. Och Ashley Brown, som agenten heter, rör sig rastlöst mellan läktaren och parkeringsplatsen. Skriver och svarar på mejl i sin laptop eller pratar i mobiltelefon. För lite sömn, med för många resmil i kroppen och uppenbart stressad över den negativa uppmärksamheten. Och den situation han har försatt sig själv och potentiellt även sin klient i.
Yeah, it's definitely been an eventful week, and I don't think when we arrived in Sweden we expected the week that we've just had. You know, Brie expected to come here and play a lot of football this week, and we've not played a lot of football. We've done a lot of talking and a lot of reading as well. So I think it's been an experience for us both. I think it's a testament to the league in Sweden that people are so interested in talking about it. I don't think it's the way that we plan to introduce either of ourselves into Sweden, but hopefully at the end of the process we can achieve a really positive outcome and Brie can get started with her career and start to talk on the pitch instead of in the headlines.
Känner han då att han kunde ha gjort saker och ting annorlunda?
I think there's a couple of regrets. I believe that I put the player first and tried to seek the best opportunity for Brie and the best outcome. The last 6 months have been incredibly tough. It's not my first conversation with Gothenburg. It's not the first conversation with Linköping. So the whole thing is a process, and in the process, things always change. You go from very positive conversations to very cautious conversations, and you know you're always fighting against uncertainty. So I think I'd do it again in the sense of putting Brie's interest first, but the last week's been really hard on her.
Nej, i slutändan menar Ashley Brown att Linköping inte lämnat några garantier. Att de sänkt det löneerbjudande man preliminärt var överens om före avresan till Sverige, och att han helt enkelt sett efter sin klients intressen. En klient som just nu, berättar han, är arg och besviken över rubrikerna och överväger att avbryta sitt samarbete med honom. I väntan på att Unogård ska svara frågar jag Göteborgs sportchef Lasse Svensson om han och klubben kände till att Faulds provspelade för Linköping. Det som är själva knäckfrågan i vad fotbollskanalen kallar, citat, en kupp som stinker ruttet.
Har ni gjort en kupp?
Absolut inte. Utan är någon som kan anklagas för att ha gjort något fel här, så är det väl agenten och till viss mån spelaren. Men vi hade ingen aning om att hon skulle exempelvis till Linköping, och att det var Linköping som hade bekostat resa och hennes uppehälle. Så att det har media helt fel.
Är det någonting ni gör gentemot Linköping eller så, på så sätt för att komma på god fot med varandra igen?
Mats Gren, var en av tränare, har ju haft dialog med Olof Unegård i Linköping, och vi uppfattar inte som att det är några bad feelings överhuvudtaget.
Unegård.
En förklaring, Olof Unegård, om än vad det verkar lite motvilligt, valt att köpa.
Ja, det är svårt att säga vilken fot man ska stå på. Alltså, det finns de som menar på att Göteborg visste att det var ett pågående provspel hos oss, men valde att göra det här ändå. Och är det så är det ju förstås riktigt illa. Det tycker jag är okollegialt och ohederligt. Jag tycker att vi ska tävla framförallt på planen, men att vi ska uppföra oss civiliserat mot varandra vid sidan om planen. Göteborg själva påstår ju liksom i sin kommunikation med media och med oss att de inget visste, och det får väl vi ändå välja att lita på. Och det har jag också sagt till agenten, att vi tycker inte att det är något kontroversiellt med att de har kontakt med fler klubbar och rent av skulle besöka fler klubbar efter oss. Men det vi tyckte var stack väldigt i ögonen, det var ju att det skedde mitt under pågående provspel hos oss. Det hade ju varit en sak om den här agenten då i fråga hade sagt att vi kommer vara i Sverige 2 veckor i juni och besöka olika klubbar, men bekostar allting själv. Vill ni se den här spelaren? Men i det här fallet så var det inte så. Utan i det här fallet så var det vi som flög hit, både henne och agenten, och vi som inkvarterade dem på hotell. Och medans de bor på Scandic Hotel i Linköping så åker de ner och tränar med en konkurrent till oss. Och det kändes förstås inte alls bra.
Det bäddar om inte annat för ett hett möte mellan lagen på Vallala IP den 3 augusti. Dels beroende på hur affären Foles avlöper. Men också på grund av att Göteborg tidigare under våren vann dragkampen om Linköpings och landslagets anfallsstjärna, Stina Blackstenius, efter att ärendet fått avgöras i fotbollsförbundets skiljenämnd.
Jo, men det tror jag ju, och framförallt alltså, det får ju också stå för Göteborg att de valde ju att liksom fortsätta provspelet med Brian Foles, och så framförallt om Göteborg då skulle skriva kontrakt med henne, då kommer det ju förstås vara en extra sporre för våra spelare att markera mot den spelaren och mot Göteborg förstås, att så här gör man inte mot vår förening. Det är klart att det finns väl en stor risk eller chans för heta känslor mellan klubbarna, det tror jag.
Det är en speciell säsong när Göteborg FC efter 2 raka andra placeringar inleder jakten på klubbens första SM-guld med att träningsspela mot regerande mästarna FC Rosengård på Vallala IP. Det är den 18 juni. Den damallsvenska starten, som egentligen var planerad till 4 april, har skjutits upp 2 gånger på grund av covid-19-pandemin, men ska nu genomföras inför tomma läktare. Under tiden har en sällan skådad truppförstärkning i form av nämnda landslagsanfallaren Stina Blackstenius, Örebros Emma Kullberg och Linköpings Filippa Angeldal hunnit kompenseras med tunga tapp. När mittbacken och lagkaptenen Beata Kolmats gick sönder och landslagsstjärnan Elin Rubensson meddelade att hon gjorde sig redo för mammaledighet. Ett tufft läge för Göteborg FC och Lasse Svensson.
Hur tänker man som sportchef i det läget?
Då tänker man att nu blir det mera jobb igen. Så att nej, det var jättetråkigt för Beatas skull framförallt, och givetvis jätteroligt för Elins skull. Men som sagt, det blev mer jobb och ut och leta efter ersättare till dem då.
Hur går det till rent praktiskt liksom? Vad är det för arbete man gör?
ja, man försöker ju skanna damfotbollsområdet med de kontakter och möjligheter man har då, så att det är mycket kontakter via agenter och tips från utomstående. Vi försöker ut och leta spelare själva då, men vi är inte så duktiga på det ännu då. Vi har inte den organisationen.
In i sista sekund med ungerska yttermittfältaren Anna Chiki, amerikanska mittbacken Annika Schmidt och kanske då släpande forwarden Brianne Faulds, som av sin agent jämförs med ingen mindre än Lionel Messi.
Har ni hittat det ni sökte, tycker du?
Ja, det tycker jag absolut. Så att just nu så är vi nöjda hur det har sett ut. Så att helt okej.
Okay. 2-0 mot regerande mästaren Rosengård när eftermiddagen övergår ikväll på Vallala IP. Imponerar förstås. Även om några namnkunniga spelare saknas i skåningarnas laguppställning. Detsamma gäller för övrigt även Göteborg som vilar både Stina Blackstenius och landslagsmeriterade mittfältaren Julia Roddar. Skadedrabbade Emma Berglund som anslöt från Paris Saint-Germain under fjolårssäsongen är ny lagkapten. Och Göteborgs ena huvudtränare Jörgen Eriksson menar att man gjort rätt val.
Hennes ledarskap då känns tryggt och hon är en trygg person och vid sidan och plan på plan. Hon är erfaren och just i det här läget som det är då, när du blir uppmålad som favorit, så måste du ha någon som kan stå framför den här gruppen då. Och det är, jag tror hon är den som ska leda det helt enkelt.
Ja, Emma Berglund har rutinen och erfarenheten för att leda Göteborg FC. Men också för att ta dagens 2-0-seger för vad den är.
Första matchen som lagkapten i Kopparberg. Hur upplevde du matchen?
Otroligt bra match från vår sida. Alltså jag är jättestolt över alla spelare idag. Både de som hoppar in och det laget som startar. Liksom. Det kändes kontrollerat och väldigt lugnt. Sen hjälper det såklart att vi får ett tidigt mål redan i första halvlek. Men få öva på mycket också. Just det här att kanske kunna bibehålla bollen i ett stressigt skede när de jagar efter ett mål, men att vi får ändå känna att vi kan ha det tålamodet både längre ner i banan när de sätter press, men också högre upp och få dem att jobba lite grann för det. Sen att vi får tvåan i andra halvlek också, det gjorde inte saken sämre, men det var mycket positivt.
Det är ju båda tippade som guldfavoriter, Rosengård och Göteborg. Vad betyder det att vinna en sån här match, tycker du?
Alltså, det betyder jättemycket och egentligen ingenting. Det är det som är så speciellt. För oss är det såklart att vi kan gå härifrån och känna att vi har en god känsla. De kan också gå härifrån och säga, ja, spelar roll, det var en träningsmatch. Så att det beror väl på lite grann hur man vill tolka det och sådär. Men jag tror samtidigt också med handen på hjärtat att de kanske blev lite besvikna. Nu har de inte deras hela trupp med heller, det är skador, men det är samtidigt, där är vi också. Så att det beror på vad man vill läsa innan matchen, men jag tror att det gav oss mer än vad det gav dem i slutändan.
Segen mot Rosengård följs av vinst mot Vittsjö. Brianne Faulds skriver till slut på för Göteborgsklubben, och när det är dags för seriepremiär mot Kristianstad har tidningsrubrikerna slutat komma. Då briserar nästa bomb. Och den här gången är det allvarligare. Nytillträdda Mats Gren, som delar huvudtränarskapet med Jörgen Eriksson, har några dagar före premiären anmält sitt intresse för ett tränarjobb i Förenade Arabemiraten på den sociala nätverkstjänsten LinkedIn. Något som uppmärksammats av Göteborgsposten. Det är en sak att stöta sig med konkurrerande klubbar. Och det kan vara nog så illa. Även om det i fallet med Brianne Faulds i efterhand mest framstår som lite tölpigt och småhandlaraktigt. Men när tränaren riskerar sitt förtroende i spelarnas ögon är det förstås värre. Något man knappast har råd med som titeljagande toppklubb, där marginalerna i slutändan tenderar att vara små och detaljerna avgörande. När anteckningsblocken stoppats undan och mikrofonerna slagits av är spelare och andra runt laget öppna med sin ilska. Och det är inte bara jobbansökan i sig. I sin kommentar till media säger Mats Gren att han trivs jättebra i Göteborg FC. Och att hans CV som tränare, hur som helst inte är, citat, tillräckligt bra för att få en bra klubb just nu. För flera av spelarna är det uttalandet som upprör mest. Och i ett grupp-sms tvingas Mats be spelarna att vänta med att vädra sin ilska till träningen efter premiären. Matchen blir till en början jämnare än repetitionerna mot Rosengård och Vittsjö. Kristianstad backar hem och täpper skickligt till i mitten av planen. Göteborg får inte igång det passningsspel och de blixtrande omställningar som präglade insatserna mot Rosengård och Vittsjö. Det blir Rebecka Blomqvist som gör förlösande 1-0. Strax före paus. Och Göteborg rinner under andra halvan iväg till seger med hela 5-1. Ett positivt besked att laget, i motsats till delar av föregående säsong, lyckas vända en matchbild så totalt.
Nej, men det är lite där, ja, en premiär är ju en premiär, och det är klart att ingen efter den här inledningen på året också, så är det inte någon som riktigt vet vart vi står och vart de andra lagen står heller. Så att det var lite svårt att veta innan matchen, men jag tycker ändå vi hanterade bra och har tålamod. Och till slut så sitter ju bollen, och det känns som att vi tror på det tills den gör det. Och då är det väldigt skönt när det blir ett mål också.
Vad säger du om det här laget egentligen, att man kan vända en halvtaskig matchbild till att vinna 5-1?
Ja, nej, det är starkt, och som du sa, vi gör fem mål och vi släpper in ett, men vi gör fem mål framåt och lyckas vända de här lite dipparna som vi har i matchen, och det är ett fantastiskt lag vi har, och jag är väldigt glad att spela här.
Att Rebecka Blomqvist gör mål är ingen nyhet. Tvåa i skytteligan 2 år i rad och förra året dessutom sammanlagd poängliga vinnare. Men årets säsong är speciell. I oktober förra året visade en ultraljudsundersökning att hon hade en cysta som behövde opereras bort. En analys visade att hon drabbats av cancer. I januari friskförklarades hon, och hon har under våren tränat på som vanligt. Cancern är inget Rebecka vill diskutera i presszonen efter matchen, utan ber reportrarna hålla sig till dagens match. Men det är för rubrikvänligt för att motstå, och tidningarna får istället plocka citat från en gammal intervju för att nästa morgon kunna berätta om, citat, Rebecka Blomqvists sköna start efter tuffa beskedet. Premiärsegen sker dock i skuggan av Grens jobbansökan. På kvällen sätter sig Göteborgspostens Mattias Balkander ner och skriver en krönika med rubriken "För mig är Mats Gren ett tydligt exempel på förbrukat förtroende", där han konstaterar att Göteborg FC måste agera och att han inte har avundats klubbledningen som behöver ta ställning till om Mats Gren ska vara kvar eller inte. Nästa dag är klubbens ordförande och huvudsponsor Peter Bronsman på plats på träningen. Enligt Bronsman själv handlade det om ett spontanbesök för att byta några ord om gårdagens match. Mats Grens jobbflört står, menar han, inte alls på dagordningen. Längre från sanningen går förstås inte att komma. Besöket handlar uteslutande om krishantering. Och att gemensamt komma fram till vilken linje klubbens pressansvarige Tore Lund ska presentera för media.
Mats har väl kanske gjort klokare saker i sitt liv än inlägget på LinkedIn. Liksom. Men samtidigt så har vi i klubben hanterat det på ett bra sätt. Så att, nu går vi vidare. Liksom. Det enda fokuset är att ta SM-guld. Göra det bra i Champions League.
Nej, man ser i slutändan inga bättre alternativ än att bita ihop och ställa sig bakom Mats Gren. Och därmed leva med osäkerheten om vad tränaren egentligen vill. Om det är här han vill vara och hjälpa Göteborg FC till framgång. Eller om han hellre vill vara någon annanstans. Det är annars inte Mats Grens röst som hörs mest från ledarhåll under träning och match, utan Jörgen Erikssons. Eriksson är den gemensamma nämnaren för årets säsong och de två föregående. 2018 och 2019 var han assisterande tränare till Marcus Lantz. Och i år delar han alltså på huvudtränarskapet med Mats Gren. Och Gren har på sätt och vis kommit till ett dukat bord.
Vad är nytt och vad har ni tagit med er från tidigare år?
Ja, det är väl inget speciellt nytt mer än då när vi startade då för 2 år sedan. Att vi hade en idé då på hur vi skulle spela fotboll och jobba vidare på den. Och nu ska vi egentligen, om man säger så här då, konditionsbiten, passningsbiten var första året och jobba med den. Sen jobba med den andra året likadant fast med högre press, hålla mycket högre tempo i bolltempot och nu tredje året och jobba vidare på just det här med vändspelet också då. Och öka bolltempot i matcherna och vara trygga i det vi gör så vi tröttar ut motståndare då. Så det är något speciellt nytt är det ju inte och det behöver vi inte göra heller när vi har haft en plan och ska jobba vidare med den då. Så att det är nu vi ska kunna skörda lite grann det här tredje året då.
Göteborg FC hade skäl att bryta samarbetet med Marcus Lantz inför årets säsong. Men att Lantz är en skicklig fotbollstränare med stora fotbollskunskaper och förmåga att sätta ihop slagkraftiga fotbollslag är det ingen tvekan om. Och han har stor del i de framgångar Göteborg FC nu upplever. Man skördar, som Eriksson säger, frukterna av det arbete som tränarduon startade 2018 och som egentligen var tänkt att pågå ända fram till 2023. Förhandlingarna om förlängning var långt gångna när Lantz tvingades lämna i förtid. Som spelare lämnade Jörgen Eriksson redan som 15-åring hemstaden Strömstad för ungdomsfotboll i IFK Göteborg. I de övre tonåren nämndes Häcken och även utlandsspel i norska Lilleström som tänkbara klubbadresser. Men det var före Bossman och övergångssummorna var orealistiska. Det blev istället Oddevold. Och en 8 säsonger och 159 matcher lång resa som ledde klubben och centrala mittfältaren Eriksson ända till Allsvenskan 1996. Som spelare var han, med sina egna ord, en bålgeting. En spelare med mycket vilja, hjärta och glöd. Alltid med lagets bästa för ögonen. Om Lantz fick smäll på fingrarna under sin tid i klubben och Mats Gren redan hunnit hamna i blåsväder så är risken liten att Jörgen Eriksson ska plocka fram några skandaler ur rockarmen.
Jag vet inte faktiskt. Inget som... Jag försöker att hålla den... Alltså, jag är här som tränare liksom och... Jag håller mig inte den biten. Jag behöver inte vara ute och synas och höras. Då syns jag och hörs jag på plan istället. Va? Så att nej, det är inte riktigt min grej det där.
När man har sett dig från sidan de här säsongerna här, det är uppenbart att du har ett väldigt stort engagemang och ett väldigt stort hjärta för tjejerna och klubben. Och vad är det för dig som gör det så speciellt att komma hit till Vallala IP?
Nej, jag tycker det har varit en ära att få lov att vara med och få möjligheten att få vara med i en sån här grupp. Och jag är ju sån person då, att ge mig in i någonting så gör jag det till 100%. Och då är det ju klubben och det är tjejerna, det är liksom det betyder mest. Då. Så att jag är beredd att göra vad som helst för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter. Då. Och, så att jag trivs nog enormt bra här. Och det, jag hade sagt det här för 5 år sedan att vara med och träna damer så sätt. Så tror jag inte jag hade haft en tanke just då på det, va? Men just att få komma till en sån här miljö och få förunnat, va? Och få jobba med, alltså det är ju världselit på gruppen här, och vara med och kunna bidra med någonting där också då, så. Men det är alltså, klubben går först och laget går först, va? Och det, då är det bara att göra det man kan så mycket det går.
Nästa stopp är Tunavallen och förra säsongens mardrömsmotståndare Eskilstuna United. Förlust borta efter en blek insats, oavgjort hemma och bara en av sex möjliga poäng mot ett Eskilstuna som flög fram efter VM-uppehållet. Tunavallens ovanliga arenabygge, där det är höjd med hörnflaggorna, reser sig fyra tornhus med lägenheter, har gett Göteborgsspelaren Julia Rodders sambo möjlighet att hyra en av de boendes balkonger för att kunna se matchen live. Det är nu som han och alla vi andra ska följa Göteborgs förvandling till ett SM-guldslag. Förmågan att kunna stänga matcher, komma tillbaka och spela upp sig när spelet låser sig och kriga till sig 1-0-segrar när inget till synes fungerar offensivt. Att beskriva resan mot SM-guld som en jakt, som den här programseriens undertitel gör, är i brist på bättre ord. Engelskans quest kommer närmare vad det handlar om, eftersom det på samma gång uttrycker målsättningen att vinna och sökandet efter de pusselbitar som krävs för att nå dit. Som exempelvis ledarskapet på och vid sidan om planen, som inte varit tillräckligt under de två föregående åren. Därför är det förstås förödande när Emma Berglund efter bara en kvart spel sätter sig på gräsmattan och tar sig för vaden. Det är hon som ska klappa i baken och peppa där ute, ställa krav och om det behövs dela ut hårtorkar. Och i kraft av sin rutin och att själv ha varit del av vinnande lag veta hur varje individ behöver bemötas för att komma till sin rätt. Berglund hjälps av planen. Natalia Kujka flyttar ner i backlinjen och Julia Roddar ersätter. Julia Roddar spelar fotboll i ett halsbrytande tempo. Det råder en diskrepans mellan hennes speed och hennes teknik, som gör henne oberäknelig för motståndarna. Hon ligger hela tiden på gränsen för att kunna hantera bollen i den fart hon själv skruvar upp. Hon är som multiinstrumentalisten Erik Dolphy, alltid en halv takt före eller efter musiken. Det går sällan att förutse vad hon ska göra. Om hon ska gå på insidan, utsidan eller stega över. Om hon ska dribbla eller skjuta. Och ibland verkar det som om hon inte vet själv. Hon är i den meningen som en skicklig jazzimprovisatör som är på väg att spela något, får en plötslig impuls och istället väljer en annan fras. Hon är precis rätt spelare att kasta in i en matchbild där Eskilstuna backar hem på egen planhalva och spelar samlat och disciplinerat. Och det blir just Roddar som till sambons glädje på balkongen bryter dödläget när hon avlossar ett vackert skott strax före halvtid.
Ja, jag får en fin yta där och går på skott och den går in. Så det var jätteskönt, men just nu känns det som en förlust. Så, jag vet inte, det är liksom vemodigt typ. Man är inte ens glad.
Nej, Julia Roddars vackra mål blir inte matchavgörande. Emma Berglund, som från läktaren förgäves ropar ut instruktioner till lagkamraterna när Eskilstuna får en fast situation på tilläggstid. Får se hemmalagets Loreta Kulashi kvittera med matchens sista spark. Berglund och Roddar kan konstatera att det återstår en del innan man är det där laget som, likt Rosengård, inte tappar onödiga poäng.
Det känns som vi har mycket boll både i första och mestadels av andra. Men att de typ sista kvarten, 10 minuter, jag har svårt att uppfatta hur länge, men att de då pressar oss och vi blir lite stressade liksom. Så vi får nog kolla på det här och se vad som händer, för det är inte kul att vi kan släppa in en boll sådär på chans lite, att de slår in den och att det blir mål liksom. Så det är tråkigt.
Så vad är Göteborg FC egentligen för klubb? Mattias Balkander, reporter och krönikör på Göteborgsposten, har följt klubben sedan de hette Landvetter och spelade sina matcher på Landevi. Och det är, berättar han, på ett café på Centralstationen. Bara ett stenkast från tidningsredaktionen där han jobbar sedan 2001. En förening som sticker ut, både med sin tydliga elitprägel och kombinerade ordförande och huvudsponsor i form av Peter Bronsman.
Ja, Göteborg FC är ju en klubb som sticker ut i det avseendet där. Dels har man ju egentligen fortfarande ingen organiserad naturlig ungdomsverksamhet där man börjar som 10-åring och slutar som A-lagsspelare. Så är det ju inte kanske i samtliga övriga allsvenska klubbar heller, men i Göteborgs fall så har man ju tvingats starta ett F17-lag för att få spela Champions League. Man har väl, tvingats starta ett F19-lag. Det har funnits där under en längre period. Man behöver ha någon form av utvecklingslag för att kunna hålla igång A-laget då. Men Göteborg FC är ju en elitverksamhet i grunden. Peter Bronsmans roll i det här är ju naturligtvis oerhört viktig. Utan Peter Bronsman och hans sponsorskap så hade ju Göteborg FC inte sett ut som den klubben gör idag. Nu gör man ju ett aktivt arbete att försöka få in fler sponsorer via... Man har anlitat ett marknadsföringsbolag som jobbar aktivt då med att rekrytera nya storsponsorer då. Vilket man lyckades ganska bra med inför den här säsongen. Oklart exakt vad utfallet blir där nu med tanke på coronan och allting, men Peter driver själv på de processerna att göra organisationen proffsigare, alltså försöka skapa tydligare struktur, kanske föryngra lite granna. Många som jobbar i och runt Göteborg FC har ett stort engagemang och funnits där i många år. Kommer inte kunna hålla på i all evighet. Man behöver ha kanske på det sättet ett nytt ledarskap. Och Peter inser väl också att han kan inte ha den dominanta rollen runt detta. Samtidigt så är han en person som brinner, har stora visioner och har haft alltid. Visionen som finns just nu känner vi till. Det är ju att vinna det här SM-guldet och 2021 gå till final i Champions League som spelas i Göteborg dessutom. När staden fyller 400 år, så han har ju lagt upp bollen ganska snyggt i alla fall på straffpunkten. Så nu gäller det då för dem att plocka ut precis max ur den truppen som de har skapat inför den här säsongen för att lyckas med detta.
Hur tror du en sån här förening kan leva vidare efter Peter Bronsman?
Ja, det är en intressant fråga du ställer där. Med tanke på hur få ledare det trots allt är i klubben och hur beroende klubben är av Peters engagemang både ekonomiskt och känslomässigt då, så krävs det att det kommer fram en person med ett liknande engagemang. För risken finns ju att luften går ur ballongen om Peter slutar. Någon måste driva verksamheten framåt, och det här har ju blivit och är ju en av Sveriges allra bästa damfotbollsföreningar. Men verksamheten är skör på det sättet. Framförallt om pengarna försvinner, då tror jag att det blir jättesvårt att vara på den här nivån. Jag tror att Göteborg FC omsätter idag någonstans runt 13 miljoner. Man har ökat det stadigt, fast det är ju ingen dramatisk ökning, men det går ändå åt det hållet. Ligger en bra bit efter Rosengård som har dominerat svensk damfotboll de senaste åren. Utan Peter så kommer Göteborg FC inte kunna vara på den nivån de är idag. Men det kan ju finnas någon där ute. Jag vet inte vem, men någon behöver ju steppa in i sådana fall.
Förra säsongen frågade du dig i en krönika vad Peter Bronsman och Göteborg FC vill. Om de verkligen vill vinna. Nu ett år senare har du fått de svaren du väntade på.
Ja, nu ska det ju spelas om det, men om man ser utifrån förutsättningar och hur trupperna har byggts och hur Göteborg har investerat i sin trupp i år så skulle jag säga att ja, dels har jag kanske då fått mina svar. Det är väldigt tydligt att de vill vinna. Jag ska inte säga att det är Marcus Land som ligger bakom det här, men den kritiken som han framförde förra året tror jag bet. Man inser att man behöver ha lite bredare trupp för att kunna hantera både skador, avstängningar och tätt matchande för att kunna vara med i den absoluta toppen och kombinera både Champions League med damas svensk toppstrid ändå. Så att jag skulle säga att utifrån de frågorna som du lyfte där, som jag ställde förra året, så har Göteborg svarat upp bra och tydligt pekat ut riktningen att de vill vinna.
Och att man vill vinna visar man i de följande matcherna. Utan Emma Berglund, som visade sig ha en bristning i vaden, besegrar man i tur och ordning Växjö med 4-0 på hemmaplan efter att Stina Blackstenius gjort sitt första mål för klubben. Örebro med 1-0 borta, trots dubbla straffmissar. 2-0 hemma mot Djurgården efter att Julia Roddar stått för bägge fullträffarna. Och samma siffror, 2-0, borta mot Uppsala, där lagkapten Berglund gör comeback med 10 minuter kvar att spela. Lägligt, eftersom det nu återstår mindre än en vecka innan Göteborg FC som serie 1, eftersom Rosengård tvingas notera en förlust mot, inte förvånande, jättedödaren Eskilstuna. Inom loppet av 10 dagar tar emot tvåan Rosengård och trean Linköping hemma på Vallala IP och fyran Piteå på bortaplan. Make or break för Göteborg FC, som åtminstone för tillfället, efter 6 spelade matcher, verkar ha hittat vinnarspåret. Ni har hört första delen av En gång i november om Göteborg FC:s jakt på sitt första SM-guld. Med mig, Jonas Autio. Ljudtekniker var Johannes Jönler Kanschat.